Men Gud har gitt oss ett ord som vi hela tiden vänder tillbaka till, att i törra år så fortsätter tre och bära frukt, från Jeremia det 17 kapitlet. Men sinnen är en man som står på Herren, och det är det vi tror, att om det är lite tufft i samfundet kan menigheten ha sin bästa tid. Det viktigaste är inte att allt är bra och fint runt omkring oss, det viktigaste är att människor söker Gud. Det är det livet på jorden handlar om. Det är allt kommer till att summeras i vårt förhållande till Gud, och då hjälper materiell framgång lite vis ett människa mister sin egen själ. Så många människor blir frälst, och vi fortsätter att expandera år för år arbeta också. Vi har ju då den centrala menigheten där jag preker som vanligtvis på söndagar, men vi startar ju också då på nya städer runt omkring i Moskva. Stadiet tror jag på detta år att vi började möte på tre nya städer. Jag försökte att tälla här hur många städer vi har möter. Jag tror vi har, jag vet inte, ett landsted mellan 10 och 15 städer har vi några möter runt omkring i Moskva på söndagar. Och vid sidan av preke då i huvudkyrka så försöker jag också besöka de andra platserna och mötena. I hvert fall, eller försöker en gång i året. Det går inte att besöka alla, men vi har en menighet som har ett vision, ett arbete, och då är det viktigt att hålla allt samman. Jag var förra söndagen, så var jag i syd i Moskva, där ett av de städerna där vi lejer lokaler och har möte på söndagar, och prekte där. Och satt och snackade då efter möte med han som är distriktspastor där, som också inviterade mannen som leder vårt rehabiliteringscenter syd i Moskva. Menigheten våres driver 9 rehabiliteringscenter för narkomaner. Och det var väldigt härligt att sitta och snacka med en stilig ung man i dress och vit skjorte, så ut som han var klar för att göra reklamen för Armani eller Gucci. Och ledare av vårt rehabiliteringsarbete och fortalte sin historia, som det är många av i menigheten. Jag har gått på heroin i 10 år, och efter det 10 året så hade han ingen lust att leva i det helt tatt. Allt han önskade var bara att det skulle bli slut på livet. Och då träffade han någon som fortalte att i menigheten vår så fanns det rehabiliteringsarbete, och han visste inte mycket vad en menighet var. Och han sa det, men han bestämde sig för att resa dit. Han sa det enaste han hade hört att i bad så jorda rista. Det hade han hört. Något mer visste han inte. Men han kom dit, och då var det ju andra då, tidigare narkomaner som var där, som bad med han. Fick han då att böja knäna och be till Jesus, och det gjorde han ju då, och så gick han bara och väntade på kvällen då, att abstinenserna skulle komma, slik det alltid gör. Och för första gången då så kom de inte, sant? Och det skönte ingenting av. Och då regnade man att det kom om natta, och det gjorde det heller inte, och kom aldrig mer tillbaka. Och han blev där frälst, gick igenom rehabiliteringsprogrammet och bestämde sig för att bli i arbete och leder nu då ett rehabiliteringscenter och bara strålar för Jesus, och allt han önskar är att leva för Gud. Amen. Slik kan Gud förändra ett mänskets liv. Den kraften finns i evangeliet för den som tror och för den som ger hjärtat sitt till Jesus. Amen. Själv så har vi, jag och Randi, eller kanske mest jag, där vi har rejst i år mer än någon gång faktiskt. Jag säger ju alltid att jag ska resa mindre, men mellan jul och nu i sommaren så har vi sidan arbete i Moskva jag faktiskt varit på tal på 14 olika konferenser runt omkring i Ryssland och världen. Jag skrev en bok i vinter om teamarbete, hur man bygger ett ledarskapsteam i en menighet, och därför så har jag också rest mycket och prekt om akkurat det. Vi i alla de menigheterna som vi betjänar, många de är ju unga, det är ingen av dem är mer än 30 år, och många av dem är 20 år och yngre, och där är det också behov för oss styrka arbetet, ledarskapet, slika ting inte bara blir så spontant, men att man jobbar också jobbar efter en plan, efter en vision som Gud ger, och så det har jag brukt väldigt mycket tid på. Reisen tar ju på kräftna det, och Ryssland är ju så stort, och det landet har väl 11 tidszoner i landet, så du kan ju resa en helg då, och så är det 7 timers back då, så mötena blir ju då 3 om natten och 2 om natten och 4 om morgonen, och så är det här det går sig tillbaka igen då, till en arbetsvecka efter det, så går det lite runt i huvudet ibland. Men Gud ger styrka till det också. Vi er veldig, veldig takknemlige for alt som skjer, og at vi også fortsetter i Russland og ser at nye menigheter startes hele tiden rundt omkring i natten, rundt omkring i landet, så nettverket av Livets Ord menigheter fortsetter å vokse. Amen! Kan åpne Daniels bok. Jeg skal preke i formiddag en liten stund fra Daniels bok. Det i løpet av det året her, eller i begynnelsen av året i januar, så har vi alltid en helg hvor jeg deler med menigheten om ting jeg opplever blir viktig i året som kommer. Og jeg kjente veldig sterkt i begynnelsen av 2016 at vi skulle vektlegge bønn. Og derfor så har vi blant annet proklamert i menigheten at det her året skal være et år av bønn. Og vi har lagt til bønnemøter til det vanlige programmet. Vi har aldri haft så mye bønnemøter i menigheten som vi har. I alle fall tre ganger i uka, tre kvelder i uka har vi bønnemøter. Og det kommer mye folk, folk og ber. Og vi tror virkelig at Gud vil oppleve bønnelivet i menigheten. Og at alle menighetsmedlemmer skal også oppleve selv en fornyelse i overgivelsen til å be, gleden i bønn og styrken i bønn. For det er jo slik at uansett vad vi talar om så är bön är det som bär menigheten och som alltid har bärt menigheten. En menighet som inte ber är på väg i fel riktning, men så länge menigheten ber så finns det hopp för världen. Amen. Så länge vi fortsätter att vända oss till Gud i tro, be för byne, för byggnaden våres, be för menigheten, be för ledarskapet, be för människor, så vet vi att Gud kommer till att svara på detta. Och i Daniels bok är en bok i Bibeln som handlar väldigt mycket om bön. För att förstå Daniels bok så trenger vi selvfølgelig att veta att Daniel blev född och växte upp sannolikt i Jerusalem i den tiden då Nebukadnessar och babylonerna angrep byen i flera omgångar. Många som tror kanske att det var bara en erobring, men Nebukadnessars armé var faktiskt tre gånger utanför Jerusalem. Och Jeremia eller Daniel växte upp, hörte helt säkert Jeremia preke i Jerusalem om domen som kom över landet på grund av många generationer av synd, av människooffring, andra ting som föregick i Jerusalem. Och under den första erobringen av babylonerna så blev Daniel samman med en del andra unge gutter, de blev bortfört till Babylonien till kung Nebukadnessars hof för att han önsket att samla unge män från sitt like rike från forskjellige delar av rike och träna dem till att bli ämbetsmän, till att träna dem till att bli ministere eller vad än de var dugliga ting i sitt statsapparat. Och Daniel var säkert en lovande, säkert en smart ung man, säkert gjort det bra på skolan och detta hörte babylonerna om och därför när han var 14 år gammal i år 605 ett för Kristus blev han då samman med en del vänner bortfört till Babylonia och satt i skola där. Och där levde Daniel hela sitt liv. Han levde under fyra världshärskare som du kan läsa om i vilken historiebok som helst. Först under det babylonska riket Nebukadnessar och Belsassar. Och så såg Daniel också babylonska rike falle till det persiska rike och han levde också under härskarna Darius och Kyros. Och under alla dessa fyra då världshärskarna så hade Daniel framhävande positioner. Han var rådgiver, han blev tillkallt i speciella situationer och detta berättar ju Daniels bok om. Daniels bok, jag tror man kan si det att det är en av Bibelns viktigaste böcker för kanske som ingen annan bok binder Daniels bok det gamla och det nya testamentet samman. Daniels profetier spänner över århundraden som kommer till att ske vad som kommer till att ske för Kristus och också det som kommer till att ske efterpå och sammanfaller väldigt mycket med profetierna i Uppenbarelsen. Så den som älskar att läsa Bibeln vill finna väldigt mycket stoff i Daniels bok. Och hemligheten till allt detta, till att Daniel kunde överleva, fortsätta och tjäna under dessa härskarna, hela tiden vara på topp i samfundet, är, och det är det mitt påstående idag förmiddag, för han var en bönens man. Då Daniel bad, han visste
att bön var nyckeln. Han kom till en hedensk kultur, till ett land där ingen tillbad Herren som tenåring. Allikevel bevarat han sin tro genom hela livet för det han hade lärt sig hemma och be. Amen. Och det är det vi ska tala om idag också. Någon enkla, väldigt enkla principer från Daniels liv. Men när det gäller bön, så bön kan inte bli vansklig. Bön må vara enkelt. Det viktiga är att vi blir inspirerade av den helige ande till att be. Många av oss, vi vet vad vi ska göra, men vi gör det inte. Men idag ska det bli forskel. Amen. Det tror vi på. Någon enkla principer. Först från det sjätte kapitlet. Och så vill jag snacka lite om Daniels dagliga vane till att be. Hans dagliga bönneliv. Det sjätte kapitlet är ett av de mest kända i det gamla testamentet. Det handlar om Daniel i lövehulen. Och bakgrunden till detta var under kong Darius, medio-persiske rike. Som var väldigt glad i Daniel. Daniel var en av hans centrala rådgivare. Men Daniel hade också det fanns andra rådgivare där som hatade Daniel för han hade en sån framgång och för kungen likte han och de ville göra vad som helst för att få rydda Daniel av vägen. Därför så spionerade de på honom för att se om det var någonting i Daniels liv som de kunde finna, anklaga han för omför kungen slik att han blev flyttad bort från sin post. Men de fann ingenting, så säger Bibeln, och slik ska du och jag leva också. Lär dem öppna våra datamaskiner och telefoner. Leta i våra bokhyllor och inte finna någonting de kan anklaga oss för. Amen. Tack för det, Kåre. Amen. Och slik var det i alla fall med Daniel. Och då tänkte, detta var ju då i ett hedensk land. Och då tänkte disse rådgivarna att vad om vi finner något i hans gudsdyrkelse? Han tillbyr ju den guden han tillbad i Israel. Och då såg de att Daniel hade ett väldigt fast och ryddig bönneliv. Han bad hela tiden, han bad varje dag. Var eneste dag såg de Daniel gjorde det. Och då fick de denna idén. La oss gå till kung Darius. Och de gjorde det. Och sa till han, kung Darius, det är ju ingen som dig. Och Darius sa, nej, det har dere rätt i. Och la oss nu göra en lov för en månad i 30 dagar att ingen ska be till någon annan i ditt rike än till dig. Och det syns Darius var en väldigt bra idé. Så de fick han till att skriva på detta lovförslaget. Dödsstraff för någon som bad till någon annan än till kejsaren, till kungen under 30 dagar. Och så blev detta lovet sänt ut i hela landet. Och man såg på Daniel. Vad skulle Daniel göra nu? Daniels bok, 6 kapitel och vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivet var sänt ut, gick han in i sitt hus. Där hade han i sin sal öppna vinduer som väntade mot Jerusalem. Och tre gånger om dagen böjde han sina knär med bön och lovprisning för Guds åsyn, alldeles som han förr hade gjort. Då stormet disse män in och fann Daniel medan han höll på att be och bönfalle sin Gud. Slik levde Daniel. Daniel hade alltså bestämt sig en eller annan gång i livet. Ett eller annat steg han var. Hade han bestämt sig. Jag ska be tre gånger om dagen. Och detta var så dypt i hans karaktär. Det var så dypt i hur han ville leva sitt liv. Att detta skrivet kunde inte förändra det. Han förstod vad detta kunde kosta. Men han hade då tagit en avgörelse. Att mitt bönneliv ska ha en ramme. Det ska ha något, ett utgångspunkt. Och det att jag ska be till Gud tre gånger om dagen. Det står inte hur länge han var. Men detta hade han bestämt sig för att göra. Och om det finns någonting jag kan lära dig om bön, så är det detta. Om det finns något jag prekte när jag var ungdomspastor här i menigheten, om det finns något jag fortsätter att preke i Ryssland, i Moskva, och när jag reser runt i landet, så är det detta. Bestäm dig att du har en tid som du ger till Gud varenda dag. Daniel var säkert inte mer än en tenåring när han bestämde sig, jag ska be till Gud tre gånger om dagen. Det er egentlig uvedkommende for meg, er det det? Hvor lenge han bo? Bo han en time? Det tror jeg ikke han gjorde. Han hadde jo en jobb, det er ikke så lett å forlate jobben 3 timer om hver dagen. Men at han hadde et holdepunkt. At Gud, jeg vender meg til deg hver eneste dag. Jeg ber til deg, jeg åpner mitt hjerte til deg. Du er mitt liv, du er det viktigste. Det holdepunktet bar Daniel gjennom et langt liv i Babylon under disse herskene. Jeg er så glad at når jeg var liten gutt, så gjorde jeg det. Når jeg var 10 år gammel, så gikk jeg selv til bokhandelen i Sarpsborg, og så kjøpte jeg for mine egne penger min første bibel, og så begynte jeg å lese den hver dag, og det gjør jeg fortsatt. Amen. 47 år senere. Og jeg begynte å ha min tid når jeg ba til Gud, før jeg la meg om kvelden, og det gjør jeg fortsatt. Og at å gå til menigheten hver søndag. Spiller ingen rolle. Man sier, ja, Mats Olora, du er jo pastor. Ja, men jeg gikk til menigheten også før jeg ble pastor. Amen. Hver søndag. For dette skal være en del av mitt liv. Gå til menigheten for å tilbe Gud, for å høre hans ord. De 3 tingene har fulgt meg gjennom livet. Selvfølgelig har det vært søndager hvor jeg ikke gikk. Selvfølgelig var det dager jeg ikke leste Bibelen. Men allikevel, rundt dette har jeg bygd mitt liv. Og det har bært meg gjennom alle årene. Og for at vårt bønneliv kan være så her, at vi kan be når vi har lyst til å be, eller når det ikke er noe annet å gjøre, når vi ikke kan finne på noen ting annet, da kan vi be. Eller så kan vi gjøre bønnelivet til noe fast. Om morgenen, eller om kvelden, eller om morgenen om kvelden, eller når det måtte passe, kort eller langt. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er at det blir en del av oss. Fordi bønn gjør noenting med meg. Bønn drar meg til Gud. Og bønn får meg forstå at du er det viktigste alle dager i livet mitt. Amen. Når Jesus underviste om bønn i Matteus 6. kapittel, vers 6, så sa han så her: når du ber, gå inn i ditt rom og steng din dør og be til din far som er i det skjulte. Det er for meg det viktigste ordet i Bibelen når det gjelder bønn. Jeg skrev en bok om det også for en del år siden, om det personlige bønnelivet. Gå inn i ditt rom, steng din dør. Hvorfor sa Jesus det? Jo, fordi at, og så sa han ingenting om hvor lenge du skulle be. Han sa at hedningene tror at de blir hørt på grunn av sine mange ord. Jesus, han vektla det personlige. Han sa, steng din dør. Hvorfor det? Jo, det handler om at du adskiller denne tiden til Gud. Har du prøvd å be noen gang mens TV-en står på i rommet? Ja, kjære Gud i himmelen, det er så. Jeg ber til deg for. Ja, hva ber jeg til deg for? Altså, det går ikke. Eller å be mens du surfer på telefon. Kjære Gud, be for denne dagen. Nei, det går heller ikke. Fordi at bønn handler om å vende hele seg til Gud. Nå er jeg her, og nå er det du. Takker deg for denne dagen, Gud. Jeg vil signe dagen. Lær din herlighet og lær din kraft være over meg i dag. Og så videre. Og du sier, Amatsola, det er kanskje lett for deg å si. Men for du er pastor. Jeg har ikke tid til det. Vet du hva Jesus svarte når disiplene spurte ham i Lukas 11. kapittel og vers 1? Herre, lær oss å be. Vet du hva han sa da? Så han sa her, slik skal du be, Fader vår, som er i himmelen. Jeg har hørt en predikant si at det tar 21 sekunder å be Fader vår. 21 sekunder, og det har du hver eneste dag om du vil. Hver eneste kveld om du vil, kan du bøye knærne dine, og så kan du be 21 sekunder til Gud. Så kan du si, Far, som er i himmelen, du, vend deg til han. Han som er i himmelen. Det finnes en himmel. Denne verden er ikke alt. Alt det du kan ta, føle, lukte, er ikke alt. Det finnes en annen virkelighet som er evig. I den virkeligheten er Gud. Fader vår som er i himmelen. Hellighet vorde ditt navn. Og bare løfte hjertet ditt i lovprisning. Du, Gud, skal bli æret i dag i mitt liv. komme ditt rike, ske din vilje. Ja, Gud, be om att du ska virka på jorden. Väckelse ska komma. Människor ska bli frälst. Världen ska förändras. Det sista som ska ske på jorden är inte bara massa terrorism och våld. Nej, komme ditt rike i alla dessa land. I min eget hus, i min egen bygd. Och ge mig idag mitt dagliga bröd. Från dig, Gud, kommer det jag tränger. Från dig förväntar jag det jag behöver för min kropp, för min familj, för mitt hjärta och för min ande. Ge mig idag materiellt och andligt det jag behöver. Och förlåt mig min skyld som jag förlåter mina skyldnare. För skyld, Gud, det har jag idag också. Och tillgiv mig, Gud. Rens mig slik jag förlater alla mina. Om du ber om kvällen, så gå beständigt till och lägg dig och vara fri i ditt hjärta. Du håller ingenting emot någon och du kommer till att sova gott. Och fri mig från det onde. Fri mig från han som vill ödelägga livet mitt. Beskytt mig, Fader. För din är riket och makten och äran. Till dig, Gud, går min lovsång. Amen. Tiden finns där. Om vi önskar. Detta var vad Daniel gjorde. Detta var hans vittnesbud. Detta var vad han var villig till att offra livet sitt för faktiskt. Amen. Till han gjorde det 3 gånger i dagen. Och det bar han i ett ukristent, ugudlig land. I en ugudlig kultur. Där han hela tiden kunde leva för Herren och vara en stor välsignelse. Amen. Så det var det 6:e kapitel. Gå med till 2:e kapitel. Och det var det första jag vill dela med dig. Om Daniels dagliga bönneliv. I det 2:e kapitlet så finner vi en annan väldigt, väldigt känd historia från Daniels liv. Och det är då Nebukadnessars dröm. När kung Nebukadnessar, han hade en dröm som han inte kunde tyda. Som där David, Daniel blev inblandad i. Och det jag vill visa till här det är att när Daniel kom i vanskliga situationer, det första han gjorde. Den första reaktionen var att han bad till Gud. Och slik tror jag att Gud vill att vi ska leva våra liv. I alla fall så historien var slik. Vi har inte tid till att läsa allt detta heller. Nebukadnessar vaknar upp en dag och har drömt. Och han förstår att detta var något speciellt. Intuitivt vet han att detta var inte bara ett mareritt eller något. Detta var något gudomligt. Jag har drömt något viktigt. Och han kallar samman alla Babylons vismän. Och så säger han, jag har en dröm som däremot tyder. För detta betyder någonting viktigt. Och tyder det den icke så hugger jag hodet av det alla samman. Och vismännen säger, no problem. Fortell oss drömmen så ska vi se ge dig tydningen. Och Nebukadnessar säger, jag känner dere. Hvis jag säger dere drömmen så finner dere på någonting. Bara för att rädda deres eget skinn. Nej, dere fortäller mig drömmen. Och tydningen så ska jag låta dere leva. Och de säger, konge det. Det går inte. Hur kan du kräva något sånt? Vi vet inte vad du har drömt. Men Nebukadnessar var fast bestämt och han bynte också och henrette de vise män i Babylon. Daniel var och hans vänner var också en del av var en del av denna gruppen och kan du se vad gör man då? Hur kan kungen kräva detta? Ingen kan kräva detta av någon. Si mig vad jag har drömt. Hvis det kommer en menighetsmedlem till mig i Moskva och säger pastor jag har haft en dröm. Kan du säga vad den betyder? Så kan du säga, ja, fortell mig vad du har drömt av. Säger meningsmedlemmer, nej, det må du fortälla. Då ska jag säga, du är ju gärn. Jag vet inte vad du drömmer om nätten. Jag har mer än något av mina egna drömmer. Jag har vite vad alla meningsmedlemmar drömmer. Det kan inte jag vite. Inte sant, Kamorten? Nej, det är ingen aning vad du har drömt i natt. Och ingen, alltså vad gör man? När man får, hvis inte så dreper jag dig, sa Nebukadnessar. Vad gör man då? Daniel 2:e kapitel och vers 17. Därefter gick Daniel igen och förtalte sina vänner Hanania, Misael och Azaria det som var skett. För att de skulle be himmelens Gud att han i sin barmhjärtighet ville uppenbara denna hemlighet så icke Daniel och hans vänner skulle bli dräpt samman med Babels andra vismän. Amen. När det inte finns någonting annat, så finns det alltid en dörr som är öppen. Om allting annat är stängt, så kan du alltid be. Och lär det alltid intuitivt. Lär det vara din första reaktion. Ibland så kan det ju vara så att när det sker något, att vi söker hjälp överallt först, spör alla områden, eller löper till alla läger, eller till alla banker, eller vad det kan vara. Och om ingenting hjälper, så ber vi. Alltså, vi är kristna. Visst är det du är. Be först. Be med en gång. Bara vänd dig till Gud. Och så förvänta att han ska hjälpa dig. Hjälpa dig då. Genom läger, genom bank, genom vänner, genom råd. Men låt Gud alltid vara det första du tänker på. Som var det för Daniel. Som var det för vännerna. De löp. En gång så löp de hem. De samlade sig. Och så begynte de att be till Gud. Och det är så härligt att veta det, att när alla dörrar är lucka, när det ser ut att det inte finns någon öppningar. Tänk på Sergej som jag fortalte dig om. 10 år på heroin och det finns ingen hjälp. Jag är ju utbildad socialarbetare och jag har jobbat i det norska hälsovesen någon månad för jag blev pastor. Och jag vet alltså hopplösheten när du kommer så långt. Och vad ska du göra? Och någon ber med han. Och så kommer aldrig abstinensen. Icke om kvällen, icke om natta och kommer icke tillbaka. Vet du vad det är för något? Det är ett mirakel. Det är ingenting annat än ett mirakel. Och Gud är miraklernas Gud. Gud vill att vi tror på mirakler. Gud vill att vi ber med förväntning. När vi inte ser någon annan väg så kan Gud alltid hjälpa. Och så var det också för Daniel. Han ropte till Gud och sa, Gud, du kan visa mig vad jag ska göra. Du kan visa mig nå vad Nebukadnessar har drömt. Och om det är, visst det finns ett bibliotek i himlen med videokassetter av allt som har skett där i Bibeln. Och om jag skulle få välja 3 kassetter som jag skulle vilja se, så antar jag att det här är en av dem. När Daniel kommer in till hoffet till Nebukadnessar. Och han sitter där så självsäker, har bestämt sig för att drepa alla sina vismän. Och så kommer Daniel in där och ser han i ögonen och så säger han, det du har krävt Nebukadnessar kan ingen man göra. Ingen kan veta vad du drömmer i nätterna. Så kanske han tog en liten paus och sa, men det finns en Gud i himlen. Han vet alla ting. Och han har uppenbart för mig vad du har drömt. Du såg en bildstötte. Hodet var av guld, bröstarmen av sölv, hofta och magen var av brons, fötterna är bena av järn och fötterna av lejre och järn. Så den sten som har revet ut med lika människohänder som knuste stötten och fyllde hela världen. Och jag är säker på att Nebukadnessar var blek som skjorta mi när Daniel var färdig. Så förklarade Daniel tydningen om hur Gud kommer att arbeta genom historien till allt som finns i denna världen är Guds rike och ingenting annat. Amen. Och slik var det för Daniel. Han visste det, att när han inte kunde göra något mer, när du har fiskat hela natten, du har gjort allt du kan och förmår inte mer, då tränger du ett mirakel. Då tränger du Jesus. Amen. Och han är där för att hjälpa. Slik var det, slik levde Daniel. Slik kan hans bok inspirera oss också. Lär icke bön vara en reserv. Be icke bara när båten synker och du inte kan göra något mer. Be det första du gör när du tränger hjälp i livet. Amen. Så, låt oss gå till det 10:e kapitlet. Och en tredje ting från Daniels liv. Daniels 10:e kapitel. Och detta handlar om att be i motstånd. Handlar om uthållighet i bön och kunna tända igen bönens flamme eller gleden och villigheten i bön, visst vi har mistat den. Det 10:e kapitlet i Daniels bok är kanskje ikke det letteste å forstå. Det handler om åpenbaringer som Daniel hadde, og jeg har ikke tid nå til å gå inn i dette. Men bakgrunnen var slik at Daniel hadde bedt om noe, og det kom ikke noe svar. Det ventet, og dager gikk, og Daniel ble veldig motløs på grunn av det her, og så kommer en engel til Daniel. La oss lese litt her fra det 10. kapittel og fra det 11. vers. Og han, engelen, sa til meg, Daniel, du høyt elskede mann, i akt på de ord jeg vil tale til deg, reis deg opp igjen, for nå er jeg sendt til deg. Da han talte slik til meg, reiste jeg meg skjelvende opp. Og så sa han til meg, frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du venter ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet. Perserikets fyrste stod imot meg i 21 dager. Men sedan kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg, for jeg var holdt tilbake der hos kongene av Persia. Og nå er jeg kommet for å la deg vite hva som skal hende ditt folk ved dagenes ende. For dette er igjen et syn om de dagene. Og det som skjedde her da, det var at Daniel hadde bedt til Gud. Og så svarer Herren. Men så skjer det noe som selvfølgelig er vanskelig for oss å forstå, fordi vi lever i en materiell verden. Men vi vet at rundt oss finnes en åndelig virkelighet. Og da var det en eller annen åndelig motstand. Det var noen slag, noen stridigheter som Daniel ikke visste om, som han ikke forstod noen ting som skjedde i den åndelige verden rundt omkring han, som forsinket svaret. Og da kommer engelen Gabriel, som også kom til Maria, Jesu mor, etter 21 dager, og så forteller han, det har vært en åndskamp, sier han, i himmelen. Altså, åndskamp i himmelen, sier du, hva er det? Ja, det er hva Bibelen sier. Og det var noen da, som man kaller Perserikets fyrste, som kjempet imot dette, slik at svaret ikke kom. Men så kom da Mikael, en av de andre erkeenglene, og stred med meg, sa Gabriel. Og da kom vi igjennom, og her er jeg nå med svaret. Og dette høres jo veldig dramatisk ut, men det er slik at dette er ikke dramatisk i hele tatt. Den åndelige virkeligheten er der hele tiden. Og det finnes så mye av det som skjer i denne verden som du aldri kan forstå uten å forstå at det finnes et Guds rike, det finnes engler, det finnes Gud, den hellige ånd, det finnes demoner, det finnes en djevel. Og ting som berører våre liv henger også sammen med det som skjer der. Og det viktige, det eneste på en måte som jeg vil si til deg om dette, det er at iblant så skjer ikke ting som vi ber om med en gang uten at vi forstår hvorfor. Årsakene kan være mange. Det kan være slik som her, at det kan ha med en åndelig stridighet å gjøre. Det kan være at kanskje Gud holder noe tilbake. Kanskje det er noe som trengs å forandres i ditt og mitt liv. Vi vet ikke alltid, men Bibelen taler med én røst, med én sannhet. Fortsett å be. Gi aldri opp. Når Jesus underviser om bønn, dette er det han hele tiden kommer tilbake til. Be, så skal du få. Søk, så skal du finne. Bank på, så skal det åpnes opp for deg. Søke og banke har med tidsperspektiv å gjøre. Når Jesus underviste om bønn, så var tidsperspektivet ofte en del av undervisningen for at menigheten skulle lære seg å ikke gi opp. For at menigheten skulle forstå at bønn er også utholdenhet. Bønn er å vende tilbake til noe og be, og vende tilbake og be igjen, og be med styrke, med kraft, med tro og med utholdenhet. Og her kanskje, det er veldig lett å tenke, ja, Mats Ola, jeg skulle ønske at jeg var sånn. Tenk ikke sånn nå i dag. Jeg er her for å inspirere deg. Hvis jeg skulle ha en håndsopprekning nå som jeg ikke skal ha, hvor mange her føler at du ber for lite? Skulle sikkert alle rekke opp hånda, skulle ikke det? Det er så lett å tenke sånn. Men jeg tror ikke Gud vil du skal tenke sånn. Jeg tror Gud vil at du skal bli inspirert, at du skal bli glad når du tenker på bønn. At du skal tenke, ja, om det er sånn at jeg har mistet noe, så kan jeg ta det tilbake. Om det er sånn at jeg ba for noe som jeg ikke ber for lenge, så kan jeg begynne å be for det igjen. Om det er sånn at det var en glød, en villighet, en glede i meg til å være på bønnemøter, og den er ikke lenger, så kan jeg ta det tilbake. Bønn er ikke bare noe som enten er eller så er det det ikke, og så ba vi, og så skjedde det ikke, og så gir vi ikke opp. Bibelen taler ikke om bønn på den måten. I det 11. kapitlet i Lukas, når disiplene spurte Jesus, Herre, lær oss å be. Så sa han, egentlig sa han to ting. For det første så sa han, så lærte han å be Fader vår. Og så fortalte han dem en lignelse for å svare på spørsmålet, lær oss om å be. Så hør godt etter nå. Slik lærte Jesus disiplene sine å be. Fra Lukas 11. Han sa, det er som en mann som fikk besøk midt på natta. Og du vet at altså, Bibelen er skrevet i en kultur fra Midtøsten. Og hvis det kommer noen på besøk, da får han mat. Og mat får han med en gang. Og da får da denne mannen besøk midt i natta, og han har ikke mat hjemme. Og han kan ikke si liksom, vent i frokost. Så han sier, setter ned et øyeblikk, og da springer han til vennen sin. Og så begynner han å banke på døren, og så sier han, våkne opp! Jeg har fått besøk, og jeg har ikke noe igjen. Gi meg tre brød. Og den her vennen som er der inne, han sier, har det klikket for deg, sier han. Her ligger jeg i seng med barna mine. Gå hjem, kom tilbake i morgen, så skal jeg gi deg så mye brød du vil. Og da fortsetter Jesus, forteller denne mannen, han gir seg ikke. Si han gir seg ikke. Og det er det, han gir seg ikke, han fortsetter å slå på døra. Han sier, jeg spiller ingen rolle om jeg så skal rive ned denne røra. Ja, det var mitt tillegg da, det sa ikke Jesus, ok. Men jeg skal ha tre brød. Og da avslutter Jesus lignelsen. Og til slutt så står han opp og gir ham det han trenger. Fordi han er så utholdende. Slik underviste Jesus sine disipler å be. Og dette er og må alltid være menighetens bønneliv. Vi ber, og vi fortsetter å be. Amen. Det spiller ingen rolle hvor lenge vi fortsetter å be. Amen. Oppdal er et kraftsenter for Guds rike i sentral-Norge. Amen. Oppdal er et sted av vekkelse. Amen. Og vi ber for mennesker, og vi konkrete mennesker, vi fortsetter å be for dem. Vi ber for bygda vår, vi ber for misjon, vi ber for landet. Jeg hører så veldig mye om, når jeg er i Russland, da, om liberaliseringen som da skjer i Norge. Er kjent for to ting for øyeblikket. Liberalisering av barnevernet har gjort Norge kjent rundt omkring i verden. Hvis du oppdager det. Så barnevernet, sier de i Russland. Så fortell at jeg har jobbet i barnevernet en gang, ja. Familien der, kanskje hørt om det, eller som disse barna, som, ja, det er kjent over hele verden, men. Men vet du hva? Altså, Norge er et kristent land. Norge er et av de land i verden med størst vekkelsehistorie, og det er ikke over. Dette lander ikke og opphører ikke i vår generasjon. Det kommer nye bølger av vekkelse. Det kommer nye bølger av utgivelse av den hellige ånd. Det kommer nye vekkelser i Norge. Det kommer nye generasjoner av predikanter. Amen. Det finnes menigheter som fortsetter å be. Amen. Og Guds herlighet kommer til å komme igjen over dette landet. Amen. Visst kan det være sånn at det er en tid og ting forandrer seg, og man ser veldig sekularisering, liberalisering av samfunnet. Men det finnes andre ting også. Og vi er og skal være en bedende menighet. Amen. Se som Josua, se inn i landet, se byene. Som Abraham klatrer opp på et fjell, se nord, sør, øst og vest, og be til Gud om at han skal utøse sin ånd, om han skal virke på menneskets hjerte. Amen. At mennesket skal bli frelst og komme til Gud. Slik lærte Jesus disiplene sine å be, og slik er jeg sikker på at de ba også så lenge som de levde. Amen. Og slik var det med Daniel. Daniel lærte seg her at om det ikke skjer med en gang, så betyr det ikke at det ikke skjer. Så betyr det ikke at Gud ikke svarer. Det betyr bare en ting. Jeg skal bare holde på, holde fast og fortsette til jeg ser resultatene av det jeg ber om. Amen. Det var det tredje. Og Helt til slutt, Ingrid, om du eller noen kommer opp her, kanskje bare ta piano. Og så helt til slutt, så det bare kort se om du går til det første kapitlet, Daniel. Jeg snakker om hvordan det bærende gjennom Daniels bok er bønnelivet hans. Om hvordan han hadde en vane å be hver dag. Og hvordan hans reaksjon når det kom en utfordring, var alltid, først han gjorde var å be. Det første han tenkte på var Gud. Det første stedet han løp var foran Guds trone. Og når ting ikke skjedde med en gang, så lærte han seg at bønn er også utholdelse. Bønn er også å komme tilbake og tenne igjen flammen i hjertet sitt. Og så en ting som var veldig herlig med Daniel. At han ga alltid ære til Gud for alt han fikk være med om. Han tok alltid et sted tilbake. Tok alltid anledningen til å gjøre det klart at dette er ikke meg. Det er Gud. Det står så her i det første kapitlet og i det 17. verset om Daniel og vennene hans. Og Gud gav disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Daniel forstod seg også på alle slags syner og drømmer. Så Daniel var vis. Han forstod seg på syner og drømmer. Hvem hadde han fått det av? Gud. Gud gav ham dette. Og det glemte aldri Daniel. Glem aldri du heller hvor det gode i livet ditt kommer fra. Om Gud bruker deg, husk på kilden, og han kommer til å fortsette å bruke deg. For derfor så, hvis du ser i det andre kapittel om Nebukadnessars drøm, og i vers 20 der, så står det at Daniel tok ordet og sa, lovet være Guds navn for evig til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Han visste hvorfor han kunne tyde Nebukadnessars drøm. Og når han står foran Nebukadnessar, Nebukadnessar spør han vers 26. Kongen tok ordet og sa, og spurte Daniel, som hadde navnet Belsasar, er du i stand til å kunngjøre meg den drømmen jeg har hatt, og dens tydning? Så sier Daniel i vers 28. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kun gjort kong Nebukadnessar hva som skal skje disse dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre mens du hvilte på ditt leie. Det hadde vært så lett for Daniel å si, ja, det kan jeg. Men han sa med en gang, det er ikke meg, det er Gud. Og det er så herlig å være sammen med mennesker som er slike, som alltid peker på Herren. Jeg liker idrettsmenn som gjør sånn her når de skårer. Amen, jeg gjør det. Amen, eller de som, mennesker som bruker anledningen til å fortelle, det er ikke av meg. Det er han som ga meg gaven. Og vi kan være sånne mennesker. Vi kan alltid bruke anledningen til å gi Gud ære. Daniel, han ba med åpne vinduer og med bøyde knær. Man kunne se at han ba. Gjør det du også. Amen. Når du ber på en restaurant, ikke liksom Jesper, Gud, jeg ber for maten, amen. Amen. Bøy hodet, fold dine hender, og la folket se at du takker Gud for maten. Amen. Gjør det frimodighet. Ha med deg Bibelen når du er ute og reiser. La folk se at du har den med deg, at du leser den. Skam deg ikke over Guds ord. Skam deg ikke over Herren. Alt godt du har, det kommer fra han. Slik var Daniel. Og det som var så herlig med, man ser på slutten av kapitlet her, at sier Nebukadnessar i vers 47. Og kongen tok det ordet og sa til Daniel, i sanne deres Gud er gudenes Gud og kongenes konge. Han er en som åpenbare hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmeligheten. Konge etter konge vente seg til Gud på grunn av Daniel. Amen. På grunn av at han ga Gud ære, så forstod de også at jeg behøver å vende meg, ikke til Daniel først og fremst, men til hans Gud. Og det brakte liv til alle disse hoffene, til disse kongene. Amen. Det var om Daniel, en mann som ba, som hadde en rytme i bønneliv, hadde overgitt seg til å ha daglig tid med Guds ord og med bønn, som løp til Gud. Det første han gjorde når det var en utfordring, det første han tenkte på var Gud, du skal hjelpe meg. Som forstod at iblant så må man be lenge, og man må holde ut i bønn. Og man må finne fornyelse, forny glede i bønn, så at man ikke mister den flammen i hjertet. I alle ting gir Gud ære. Slik levde han, og slik ble han en klippe, et forbilde som vi kan se på innenfor sommeren 2016 og si, ja, jeg
vil være som Daniel. I Jesu navn. Amen. Amen. La oss reise oss opp alle sammen.